When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen. Ännu en gång tillsammans med mig, Kalle Zackari Wahlström, och min ständige följeslagare, oraklet från Sunne, Patrik Sellman.
Hej Kalle.
Jag var taggad jag idag.
Ja.
Hur mår du?
Jo, jag mår jättebra som vanligt.
Ja, men vad skönt att höra. Ja. Samma här. Du, Patrik, jag har ett litet krångel bara som jag skulle vilja rådfråga dig om.
Mm.
Vi har ju haft problem med vattnet här hemma och har i samband med det fått byta pump i djupborrade brunnshålet.
Ja.
Och sen det skedde så har jag lite problem med trycket i kranen. Jag har ju en sån här hydropress. Vilket är det?
Hur ser den ut?
Alltså det är ett stort, som en stor gasol-tur.
Galvaniserad.
Ja.
Ja, då har du en hydrofor.
Hydrofor.
Ja.
Och det, i den så finns det någon slags luftblåsa som ska på något sätt jobba mot vattnet för att hålla ett konstant tryck så pumpen inte behöver jobba så mycket.
Ja, det är ingen blåsa i den. Det är i hydropressen.
Okay.
I hydroforen har du en luftkudde så att när du fyller den med vatten så fyller du inte mer än kanske halvvägs eller någonting sånt där, va? Och sen när pumpen fyller på vatten så pressas ju luften ovanför ytan ihop. För ja. Gas går ju att pressa ihop mycket mer. Vatten, det är ju som att ha en stålklump, va? Du kan inte trycka. Har du en liter vatten och trycker ihop det så är det liksom en liter, va? Och du vill ju få den här effekten att du får några liters spann, va? Alltså pumpen startar vid 2,5 kilos tryck till exempel. Och sen fyller den ju på efterhand som den här luftkudden, alltså luften ovanför vattenytan pressas ihop. Så ökar ju trycket. Men det blir rätt många liter ändå innan det kanske kommer upp i 4 liter, va?
Mm.
Och sen när du börjar öppna kranen inne, då sjunker ju det här och trycket sjunker. Pumpen behöver inte starta. Du kanske har 30-40 liter du kan använda innan det kommer ner till 2,5 kilo, va?
Just det.
Och det är ju för att inte pumpen ska behöva gå hela tiden, va?
Så för att jag inte ska behöva, varje gång jag öppnar kranen så måste pumpen starta. Så det hade ju varit dåligt för pumpen.
Ja, och så kan det bli om den där luftmängden ovanför vattenytan försvinner. Då slår den på, slår av, slår på, slår av, slår på, slår av. Och det sliter ju väldigt mycket på pumpen, va?
Just det.
Men de måste ju ha fixat, det är de som bytte pumpen, va?
Ja, men exakt. Och det är det som är så jävla lurigt. De har sagt att de ska komma tillbaka, men de har inte tid just nu. Och så här. Vi har väldigt dåligt tryck i kranen just nu. Det ser ut på hydroforen, där sitter en tryckmätare.
Ja.
Och det ser ut som att vi har bra tryck. Det är 4 bar.
Ja.
Men i kranen så kommer det dåligt med vatten. Och framförallt så är det som ett pulserande tryck. Det är inte ett konstant dåligt tryck, utan det kommer och går. Kommer och går.
Ja, men det låter ju som att du inte har den där luftkudden i hydroforen.
Okej, så det kan vara, i så fall är det, men
då om jag får du det här pendlande trycket, du dunk, liksom det pumpar och går hela tiden. Va? Det
men om jag har 4 bar i hydroforen, då borde jag väl ha bra tryck i kranen, även alltså, om det bara är vatten.
Ja, men det är ju det att om du inte har luftkudden utan vattnet står ända upp i toppen på hydroforen, ja, då har du ju 4 bar. Vad händer när du öppnar kranen? Hur många bar har du då?
Och då sjunker det snabbt.
Till noll nästan på 1/10 sekund, va? Eller till väldigt lågt. Och då startar ju pumpen.
Aha.
Och då slår det ju upp och så blir det ju 4 bar med en gång. Det är ju därför du behöver den här luftmängden ovanför att kunna komprimera den, va? För att kunna spela på i alla fall en 30-40 liter eller någonting sånt där, va?
Och hur ska jag gå tillväga nu då för att få den här luftkudden? Då måste jag stänga av vattnet.
Ja.
Och så måste jag tömma.
Precis. Precis.
Hydroforen.
Ja, och du har ju en sån här glasmätare kan vi säga då, på utsidan där du kan se vattenytan där du behöver se den, va?
Mm.
Eller hur?
Mm.
Titta där om du ser vattenytan eller om
den. Ja, det gör jag inte. Det är fullt med vatten.
Ja, nej, men då har du det. Då har du problemet där. Du har 4 bar, 0 bar, 4 bar, 0 bar, 4 bar, 0 bar hela tiden nu, va? Du står och komprimerar en stålkärna inne i hydroforen där.
Men då tömmer jag ut vatten ur hydroforen.
Ja.
Tills jag ser vattenytan på glasmätaren.
Mm.
Med öppen luftkran i toppen.
Ja, annars så blir det svårt att få ut vattnet där om du inte har någon annan. Du behöver ju, annars får du ju ett undertryck där uppe som gör att vattnet inte vill rinna ut. Men du kanske har någon annan kran någonstans där som du kan öppna istället. Alltså problemet med den här, alltså hydropressen är ju en snuskburk. Det blir mycket, det är en gummiblåsa där så att det är luften och vattnet är separerat. I en hydrofor är det inte det. Och du har ju en ventil längst upp, så man kan ju alltså använda en kompressor där, alltså en sån som gör tryckluft.
Mm.
Men det viktiga där, det som ofta så är det ju så här att luften försvinner för folk i de här hydroforerna då, va?
Ja.
Vissa vatten när du tar nere från djupet kan ha väldigt lite luftsyre. Det är gammalt vatten, va? Och då löser sig ju luften i vattnet. Men det är oftast inte det som är det stora problemet. Utan det är anledningen kanske varför du får fylla på luft med några månader, en gång i halvåret och så vidare, va? Men det stora bekymret, det är ju den där ventilen uppe i.
Mm.
Därför, den är ju gängad. Och då är det så här att luft är ju en gas, va? Och den kommer ju ut genom de minsta hålen.
Mm.
Vatten kommer inte ut. När du får den här full då, va? När luften är borta, då kommer vatten upp. Det läcker ju inte ut där i de gängerna, men luften gör det. Så vad du behöver göra är skruva av den där, ta Loctite, gängtätning runt gängerna och skruva i, så får du en lufttät. Men då får du göra om det när du, om du tar av den igen då sen, va? Men då kommer det inte att läcka. Men då förordar jag sen att om du behöver fylla på luft eller någonting där, så kör med kompressor istället då, så du får
ner. Men hur ska jag gå tillväga? För jag tror att det nämligen var det som hände nu. Jag försökte fylla på med luft med kompressor och jag tror att jag jag visste, fattade inte riktigt vad jag höll på med. Så att jag tror att jag hade sönder vår förra pump. Den var ganska ny också. Men nu har vi den här nya pumpen.
Mm.
Nu har jag alltså full hydrofor. Den är full med vatten. Räcker inte att öppna ballofixen i toppen. Det är en ballofix där.
Mm.
Och sen tömma vatten. Tills jag ser vattenytan på...
Du vill ha den kanske en decimeter ovanför nederkanten på den här glasmätningsstaven som du har utanför.
För om jag tömmer ut där. Om jag tömmer ut vatten med öppen ballofix för att vatten ska då rinna ut, då fyller den ju på med luft automatiskt.
Ja, det gör den. Det tar lite tid, men det går att göra så.
Okej, bra.
Absolut. Men när du sätter på ventilen där uppe igen, åk och köp Loctite gängtätningsmedel då, va, som du tar på med pensel på runt där, va, så att du får lufttätt där uppe, annars trycker du ut, va, när alltså 4 bar är ju ganska högt tryck, va, så att om du inte tätar gängorna där uppe, då kommer ju de pumpar in vatten och pressar på luften, så kommer den ju att tryckas ut. Det kan vara några pyttesmå porer, det går ganska fort va. Så har du fullt i vatten igen, så den måste tätas där va.
Ja, taget. Stort tack Patrik.
Får vi se om det hjälpte.
Då har vi löst det.
Men det lät som detta var väldigt trolig anledning i och med att du hade den där svajet i vattenflödet. Mm.
Du Patrik, vi tycker att det är härligt när folk skickar inspelade frågor till oss.
Ja, gör det. Det är jätterolig grej.
Och vi har fått en sån fråga från Norge faktiskt.
Ja, just det.
Den ska vi lyssna på nu.
Hej Karl och Patrik. Jag hoppas att du förstår norsk. Fick jag vart en siffra. Jag ska pröva att formulera ett spörsmål som du kan förstå det jag prövar. Först vill jag bara säga tusen tack för att jag har uppdagit prepping på ett politiskt och socialt nivå som jag aldrig har tänkt över för på grund av dere. Och så lurer jag på det politiska ved att vara en prepper och ved att liksom ta vare på sig själv för samfunnets goda när man är privilegierad och frisk nog till att kunna göra det. Jag känner ofta, när bor jag i en by så kanske det är en stor del av det, men jag känner ofta på en väldigt sån hopplöshet runt och försöksvis vara prepper och tänka på den problematiken när folk runt en inte gör det. Och jag kan inte flytta ut av byn, bara så det är sagt. Selv om jag kunde, ska jag kunna. Tusen tack för en nylig podd. Ha det.
Ja, tack för din fråga, Sunniva. Det var en superbra fråga, Patrik.
Ja, vi har ju varit inne på den förut. Men jag måste ju säga, efterhand som folk som lyssnar på podden här och blir engagerade, går in i detta mer och börjar tänka i de här banorna mer, så hamnar de ju just i de där två frågorna som hon tar upp, va? Just det här att, men de andra då?
Mm.
Nu är hon ju i Norge.
Alltså, ja, när hon säger by så menar hon stad, tror jag.
Ja, men så är det ju. Det är, ja. By är ju stad där. De är lite konstiga norrmännen. Men så deras byar är städer.
Ja.
Men de är roliga i alla fall, tycker jag, norrmännen.
Verkligen. Då betyder det lugna.
Rolig är att vara lugn, ja.
Ja.
Precis, det är ytterligare en grej som gör dem så roliga. Ja. Nu är det ju så här att både Finland och Norge var ju involverade i andra världskriget ganska ordentligt, alltså. Norrmännen blev ju ockuperade av tyskarna. De hade väldigt hårda tider med ont om mat och så vidare, va? Vi i Sverige hjälpte dem ju mycket med sopp, alltså mat, hjälp, leveranser och så vidare. Vi hjälpte dem väl på många sätt, men det var ju en av de grejerna i alla fall, va? Men det var många norrmän som lättade i vikt där, och just det här att vara under en ockupationsmakt. Finland hade två krig med Sovjetunionen. Många, alltså det sitter ju i djup där, va? Det var ju extremt hårda strider, och Finland kämpade oerhört hårt mot 1000% större, alltså 10 gånger större styrkor och så vidare, va? Och lyckades behålla sin frihet till slut i alla fall, va? Så är det ju, även om de tappade en del delar i öster då. Men de har det ganska nära. I Finland verkar det sitta djupare, men i Norge så började de väl dö, de sista människorna som var och levde då, va? Eller ja, alltså som var med och var vuxna i alla fall. Och norrmännen har ju varit mer rädda om sitt lilla småskaliga jordbruk och så vidare, va? Men ju längre bort det där kriget kommer, ju mer de där människorna som hade det som en egen upplevelse dör, så börjar ju de göra som svenskarna gör och fördärva alltihopa, va? Redundansen. ska flygas in axlar ifrån kontinenten när skördetröskan går sönder och så vidare, va. Så de går ju åt det hållet ganska fort, nu har jag förstått när jag pratar med norrmännen, för jag har ju alltid tänkt att de var så kloka och hade en bas i alla fall utav egen inte hypereffektiv slash sårbar produktion då, va? Att de har ju haft rätt höga matpriser, och det beror ju på det, därför då blir ju maten dyrare, va. Svårare är det ju inte, så att det närmar sig väl situationen här. Jag kan inte exakt hur det är. Jag vet att Finland har ju kvar sina beredskapslager och sånt där. De öppnades ju nu under pandemin. Vi hade inga att öppna, utan utrustningen var ju uppeldad 2004 i fjärrvärmeverken som de skulle haft inom vård och omsorg, va. Det var ju den svenska situationen. Vi ligger ju lite före i fördärvingen då, va. Men
jag om lyssnar på Sunniva så låter det ju som att hon upplever det som att det finns, den problematiken finns i Norge.
Ja, men så är det ju, va. Det kommer ju med tiden. Jag menar, vi har ju 1809 års krig, va. De hade andra världskriget. Vi hade ju minnen från det med, och vi hade en enorm beredskap under kalla kriget och så vidare, kanske.
Ja, men folk käkade grävling och drack substitutkaffe och sånt där.
Ja, men framförallt så drog vi ju lärdomar av andra världskriget, va. Men man kan säga, ett historiskt perspektiv på Sverige också, det är ju det att precis alltså när första världskriget kom, då hade vi väldigt svagt försvar. Och sen skulle det ju aldrig bli krig mer, och så hade vi nästan inget försvar när andra världskriget kom heller, va. Och
då mitt skämt nu, Patrik.
Lärde man ju sig av
det. Får jag dra ett skämt bara? Förlåt.
Vad sa du för något?
Får jag dra ett skämt?
Ja.
Att det måste ha varit efter första världskriget. Så under mellankrigstiden så måste det ha varit konstig stämning. Folk måste ha undrat, varför heter det mellankrigstiden?
Ja, när det aldrig ska bli krig igen.
Exakt.
Ja, det var väldigt ologiskt faktiskt. Ja. Ja, nej, men sen efter två sådana situationer med dålig beredskap så ändrade man ju på det, va. Och vi kanske hade bland världshistoriens högsta beredskapar, kan man nog säga. Alltså det var ett härläger berätt faktiskt. Men sen sjönk det där undan, och nu är de borta, många av dem. Så att nu har vi fördärvat allt igen. När det börjar bli stökigare i världen så står vi där. Generationer som har lagt ner mycket av sin fritid, enorma resurser hade satsat, och nu är allt förstört i princip, va. Ja, och det går ju samma, nu är det ju så i Norge också då, och jag misstänker att det är Norge. Jag är inte insatt i det där exakt hur det är. Jag har fullt gå med och hänga med i mer detaljerat i Sverige faktiskt, och men jag misstänker att hushållens beredskap även i Norge är grunden för det norska försvaret. Försvaret mot både krig och katastrofer och kriser, va. Det är ju liksom ett försvar inte bara i militära termer, utan det är ju ett försvar emot en beredskap helt enkelt då, va. Och det är ju det man får ta upp med folk. Ja, men alltså, samhällets resurser behöver ju användas till de sjuka och de riktigt gamla som inte, och handikappade och sånt som inte kan ta hand om sig själv. Funktionshindrade heter det nu för tiden. Det är liksom, ja men alltså, oansvarigt, egoistiskt, infantilt, omoget. Ta tag i hjärtat på dem och krama om lite. Får göra det, va. Man måste ju väcka folk. Det får vara liksom, alltså det är ju.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends.
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Genant, va? Minst sagt. Dels det, vad tycker du att ditt samhälle ska ha för motståndskraft? Och varför inte ta vara på detta att det faktiskt spelar någon roll vad du gör? Att det är viktigt vad du gör. Det är en hörnsten i din lokala by, stad, lilla by på svenska, samhälle, dess och hela nationens förmåga att hantera saker. Alltså, fundera lite på vad som händer. Och det jag märker ju också, det här, du vet att vi har ju raljerat över de här som gömmer sig på ensliga platser och så vidare. Men de är ju inte helt ute och cyklar i de värsta lägena, va? Därför att det är inte vackert.
Nej.
När folk sitter där och det inte finns någonting, för alla har varit barn, va? Och det är ju det där jag har sagt förut. Det är så sorgligt liksom att vi ärver det här som folk har kämpat stenhårt för att bygga upp. Ofta med drivkrafter som att man vill att barn och barnbarn och så vidare ska få det bättre sen. Och så ärver man det. Och när man får de här marginalerna som vi har, ofattbara marginalerna, i alla fall kortsiktigt till svält, och tar det så givet. Till, och som du sa, köpa skor, kläder som de flesta kan göra och så vidare, resa, bilar, allting, så använder vi det till nonchalans och dumhet, va? Fördärvar det och så vidare. Alltså det är ju sorgligt. Och grejen är så här att du kan läsa i historiska böcker, alltså det finns gamla texter, det här upprepar sig ju. Och det blir smisk. Det är ju så att det kommer och går svåra tider. Och en av dödssynderna är ju hybris, va?
Hard people och good times breed soft people. Är den som...
Ja. Ja. Vi sitter ju här nu, jag och du, Kalle, med våran urkassa säkop. Och det skulle jag nog säga så här, för min del så beror det inte på naivitet. Jag tänker ibland man tappar lite i trovärdighet i de här som är medvetna i de här frågorna faktiskt, i och med att man sitter här på det här viset och berättar så mycket och så. Jag gör det därför att det är viktigt. Jag förstår vad jag gör. Såklart. Så är det. Och det blir liksom det blir ingen bra beredskap om inte vi får med fler, va? Så är det. Vi måste hjälpas åt med det. Det är så. Så att prata med folk. Var inte rädd för det här att du blir ifrågasatt och du är foliehatt och det ena med det andra. Det är ju inte så, va? Utan prata normalt, sansat. Jag tror det är viktigt att man pratar mer utifrån omtanke och kärlek än utifrån rädsla och så vidare, va? att det här är viktigt att vi hjälps åt med det här, att man tar den utgångspunkten, men att man också är tydlig med det här, att men tycker inte du att vi ska ha någon beredskap?
Men du, svaret på Sunnivas fråga, du tycker att det är att det är lätt att känna hopplöshet inför liksom hur saker och ting står till och att det spelar inte så stor roll vad jag gör. Men då menar du att man ska göra det man kan och sen så ska man försöka omsätta den här ångesten till handling och försöka förändra i sitt närområde. Är det så?
Ja. Och sen har du ju, just när det gäller beredskap också, så har du ju den här som staten vill att vi ska ha, va, i Sverige. De har ju varit internationellt sett väldigt tydliga med det, och det har ju spritt sig runt om i världen. Och jag tycker, när jag ser det i alla fall, att folk är lite imponerade av det, va. En medvetenhet, det har man gjort i andra länder också, som Tyskland och Finland och sådana där grejer, va. Men den här 1-2 som vi säger, staten säger en vecka då i den senaste försvarspropositionen. Men jag blev lite förvånad, jag fick ifrån en grannkommun här, de pratar fortfarande om 72 timmar, de var inte uppdaterade, deras ansvariga där, på det. Det kändes lite konstigt. Utan det är en vecka nu då. Men alltså, det är en kort tid, en vecka, om det strular lite mer, va. Alltså jag tycker att ta en vecka först då, men sen bygg vidare till 2 eller 3 veckor, va. Mm. För så uppoffrande är inte det att ha lite extra torrvaror och så vidare för det där, va. Längst in i en garderob eller någonting sånt där. Och det där är ändå det som täcker in allt utom de här extremaste katastroferna, va.
Mm.
Men alltså, holländarna har också, om det blir ett större krig alltså, så är det ju så här att det var inte många 100 kilokalorier över 1000 som holländarna hade, va. De vart ju väldigt tyskarna tog mycket av maten som producerades i Holland, va. De här bilderna på magra människor som är så kända i ja, när vissa läger och sånt öppnades och så vidare. De bilderna, kanske inte riktigt så illa, men magra människor, det kunde du se i hela Europa, va.
Mm.
Alltså det var, tänk att det pågår ett sånt här krig, logistikkedjor, matproduktion, förstöring, folk, män som arbetskraft är ute och skjuter på varandra istället och dör och så vidare istället för att vara hemma och producera mat och sånt, va. Så att då höll det på i 5 år i alla fall, drygt 39-45. Det är mer än 1-2 eller 3 veckor, så är det. Så ja.
Men vad är liksom ditt råd till Sunniva? Hon känner ju ångest över, ju mer hon intresserar sig för beredskap, desto tydligare blir det att det kanske inte spelar så stor roll, för att resten av samhället har inte, funderar inte, ja, så mycket på beredskap.
Nej, men jag ser ju, hon tar ju upp, i och med att hon nämner det här med och jag kan inte flytta.
Mm.
Jag kan inte tolka det som annat än just att när hon börjar tänka de här banorna, när hon tänker tanken, vad händer? Du vet det, vad händer då om strömmen går, brukar du säga och så vidare till mig, och jag ska förklara detta. Så när man börjar komma in i de här tankebanorna och börjar tänka de där grejerna själv, så inser man ju att ja, det här är inte bra, va. Så är det ju.
Mm.
Och så jag har full förståelse för det, och jag sitter ju här och berättar om allt och är medveten om att blir det riktigt illa så... Så är ju inte det till fördel, om vi säger så, i och med att jag har inga förhoppningar om att 100% eller kanske inte ens huvuddelen av befolkningen kommer att göra någonting, va. Däremot så var enda en som bättrar på är jag oerhört tacksam för. Jag blir så glad när folk delar med sig och skriver att de har kommit igång och de har fått med sig de andra i familjen och alla tycker det är roligt och det här har vi gjort och nu kommer vi att bygga vidare på det här och tack och så vidare för inspirationen. Det är ju väldigt, väldigt roligt. För det är ju ändå så, det är de små stegen och jag tycker att, och det har vi sagt förut i podden, vi måste hjälpas åt med det här, va?
Mm.
Prata med varandra, diskutera, förklara hur läget ser ut. Sunne, vi kan fråga sin egen kommun. Hur ser beredskapen ut?
Och jag, det är mer knäckt.
Ja, det är rätt! Alltså det är ju inte bra, det är ju inte det, va? Alltså tittar du på de bästa kommunerna i Sverige så är det ju fortfarande inte alls bra, va? Så är det ju, va? Och många har ju ingenting.
Men kan man tänka så här, att liksom, liksom om man ska översätta frågan till något annat så är det väl, det har blivit halt på vägen och det är väldigt få människor som har vinterdäck. Men det betyder inte att Sunniva inte ska ha vinterdäck, utan hon ska ha vinterdäck, för det kommer ju att hjälpa henne i alla fall mycket. Sen kan det komma någon annan jävel och glida in i henne.
Mm.
Det kan hon styra över. Hon kan försöka få så många som möjligt att byta till vinterdäck.
Ja, hon tar ju upp säkerhetsaspekten, förstår jag, med det där att hon säger att hon inte kan flytta. För hon tänker sig att hur mycket ska jag göra då? Och är det någon idé? När de andra inte gör någonting så kommer de ju att ställa krav, va?
Mm.
Minst.
Ja. Men då, så kan vi också fundera över det här med, alltså det är ju ingenting som jag liksom har hållit på med överhuvudtaget, men det här med evakueringsplats.
Mm.
Även om hon bor i en stad så kanske hon kan ha en plan för att kunna lämna om det skulle bli riktigt illa.
Ja, så är det ju. Och vi har ju sagt det här att klara sig i naturen, på vad som finns i naturen, är ju inte, alltså, nej, det är en romantisk dröm. Och
man måste äta mycket stensöta för att palla.
Slå hål på isen för att få upp kaveldunsrötter, ja, och sånt där.
Du får med en snow racer också om du ska.
Ja, jag gillar många sådana här fällor och fånga ekorrar. Nej, men du har ju, visst, det finns människor som känner markerna, som har jagat hela sitt liv och fiskat och så vidare, va? Det är ju en annan grej, va? Men det är ju inte där de flesta är, och de som pratar i de här termerna är oftast inte de, va? Så är det. Men det går ju att förbereda. Du kan ju ha enklare byggnader, eller så har du ju faktiskt och letar upp en plats och har uppvärmda tält till exempel. Det går ju att se till att det finns ved. Det kan ju finnas matlager och sådär som man, ja, det går att göra på olika sätt och förbereda en plats någonstans på ett ställe.
För att vad hålla spännande att göra med ungarna. Typ bara gå ut i skogen och gräva ett hål och stoppa ner lite pasta och konservburkar. Ja. Det är ju superspännande.
Ja. Nej. Så ja, ja, det för många nu så låter ju det där jättekonstigt kanske. Alltså, men alltså, du vet, för mig är det ju inte det, va? Du vet, när jag var militär på jägarförbanden, då hade vi en grundutrustning då i förbanden. Det innefattade mat, ammunition, allt möjligt, bränslen till kök, you name it liksom. Reglementerad utrustning då, RU. Och men vi hade ju också, om vi var ju kanske inte de allra mest prioriterade förbanden, men liksom funkade saker något sånär, så skulle vi ha, våran jägarbataljon, ha några långtradare att disponera som skulle kunna köra ut beställd extrautrustning till oss. Lasta av dem vid vägslut och så för olika ner kanske till skvadron då, slash kompani eller plutonsområden till och med ute på ställen. Och då blev ju våra första uppdrag att gå ut här och hämta den här utrustningen och föra in den och gömma den i olika upplag då, va? Alltså det vi hade ju, det fanns ju man fick göra det steg, flytta ut den, sprida ut den och se till att det fanns sprängmedel, stridsvagnsminer, pentylstubin, slagtändare, krutsammunition, mat på vissa platser. Så det fanns det överallt, va? För de här kunde ju upptäckas och sådär då, va? Men det gällde ju att få iväg dem och gömma dem. Och vi hade ju så här att vi hade dem i, mycket var ju i vattentäta förpackningar och sånt där, och det var ju att sänka dem i kärnar och såna här grejer. Nu rekommenderar vi inte det för beredskap på en evakueringsplats, men för att ge ett perspektiv på att för mig är det ju inte konstigt att göra sådana grejer egentligen. Jag är utbildad på det.
Ja, ja.
Så är det, va. Men ja. Det går ju att tänka så som en lösning, alltså att ha och beroende, alltså hon skulle ju kunna skaffa sig ett bättre tält, ett tentipi, militärtält med kamin. Tänka igenom det där, vad behöver man, hur lång tid vill hon klara, hur mycket mat, hur mycket bränsle, hur mycket vatten, går det att fixa vatten, vattenrening och så vidare, va. Så är det ju det där med redundans, alltså du vet inte vad som händer. Ha flera platser och ha flera vägar till varje plats. Vi sa ju det, minst tre platser, minst tre sätt att ta det till varje plats om du vill lägga ner det på det där.
Ja,
det är ju så.
Hoppas det var svar på din fråga, Sunniva. Lycka till och känn inte ångest. Gör om den ångesten till handlingskraft istället.
Alltså, ja men precis. Men generellt sett så är det så här också. Jag gick ju dig till mötes, och det är ju lite så givetvis när vi pratar om de här grejerna, att det blir en, vad ska vi säga, skrämselnivå på det. Jag fick ju, tog ju i här för något avsnitt sen också, va? Det är väl ett par avsnitt sen där. Och du satt och löst med ficklampa under hakan upp i ansiktet för mig. För att få ännu mer känsla. Men ja, det är så här att ta vara på inspiration, men när man agerar så agera utifrån kärlek och omtanke istället för utifrån rädsla och fruktan. Alltså det är mycket, mycket bättre drivkraft att använda sig av den, va? Om du har närstående eller så också. Så ta den drivkraften istället. Men jag vill också, förra, det vi körde ju ett avsnitt innan jul där, och det här med varför, eller om vi skulle bli besvikna och sådär, när vi, om inte det blev någon katastrof och så. Jag nämnde det här, vem vill man vara?
Mm.
Alltså, det är ju också en grej det till Sunniva, ska vi se så jag säger rätt.
Sunniva.
När man pratar med folk. Alltså, nej, om du har den här, du kan faktiskt sträva, ha, vem vill du vara? Vem fan vill vara en barnslig, infantil, oansvarig, egoistisk jävla idiot egentligen, va? Ärligt talat.
Ja, inte jag.
Man kan välja och försöka göra det andra. Sen är man aldrig perfekt och så vidare. Det, man måste ju vara ödmjuk. Det är ju jätteviktigt. Men man får ju försöka att vara den som man vill vara i alla fall, va? Genom dina handlingar och val väljer du vem du vill vara. Det har mina barn fått höra hela sitt liv.
Fy fan vad bra, Patrik. Och med de orden så tackar vi för idag. Nu måste jag laga lunch med min familj.
Ja, jag glömde en julklapp innan jul där. Men jag har, det är så här, jag sa aldrig att jag hade ett antal. Jag har nämligen haft en kampanj, och då omfattar den upp till 20 kuper totalt. Och nu blir det ju ingen julklapp, men det är så här att det är 10% rabatt fram till och med 31/12. Jag har ju inga lager. Och när det är lågsäsong och man beställer kupa, så är det så här att du får inte den med en gång. Utan jag bygger kuper efterhand, och du får dem i god tid innan du behöver dem till våren. Så är det. Så att det är liksom inte, det är viktigt att veta det, va. För annars så får någon annan göra kuperna. så mycket känner jag inte på dem att jag kan. Och jag har inte utrymme och plats, utan jag har ett litet snickeri på 20 kvadratmeter. Va? Så är det. Men om man har födelsedagar, ska ha julklapp eller någonting sånt där, va, så behöver de. Då meddelar man ju det, och då givetvis så får jag ju lösa det. Va? Så är det.
Men så du, det är 10% på din, på, om man köper en topplistkupa från...
Ja, det är det. Och det gäller både färdigbyggda, men då måste vi komma överens om leverans, för de skickar inte med lastbil. Jag har gjort några försök, de slår sönder dem varje gång, och försäkringen, då måste, ska försäkringen löna sig, måste de slå sönder dem varje resa, och i och för sig rätt hög sannolikhet för det, men det blir inte så, ja, det är ingen idé, va. Jag har inte hittat något sätt att skicka dem ut.
Vad är URL:en?
Småbruk.se, småbruk med å.
Snyggt.
Så är det, om någon vill utnyttja den där.
Du Patrik, tack för idag.
Tack Kalle, och tack ni som lyssnar också.
Verkligen, skicka era inspelade ljudfrågor till hej@katastrofen.se. hej@katastrofen.se. Det går också att skriva text, såklart, om man till exempel skäms jättemycket för att man har en väldigt speciell röst. Till exempel man kommer från Skåne. Ha det så bra allihopa! Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.